I den förra predikan så såg vi att verserna 22, 23 och 24 är som en liten enhet. Verserna 22 och 24 står som varandras motsatser och så hålls de ihop av den 23 versen. Den 22 versen talar om den gamla människan, den som går under, bedragen av sina begär. Paulus säger att vi ska lägga av den andra människan. Och han beskriver det i termer av kläder. Att vi ska klä av oss den gamla människan och istället klä på oss den nya människan som är skapad i Guds likhet, i sann rättfärdighet och helighet. Och förra gången tittade vi alltså på vers 22. Vi konstaterade direkt att en kristen inte bara kan förändras utan kommer oundvikligen att förändras. En kristen som inte förändras är nämligen inte alls en kristen. Hebreerbrevet 12 och 14 såg vi. Säger att utan helgelse, alltså utan den förändring som den helige ande orsakar i den kristnes person, kommer ingen att se Herren. Att leva det kristna livet är att leva ett liv i förändring. Oftast känns det inte så. Så jag vill inte lägga på en falsk börda här och att ni ska gå och känna skuldtyngda och tänka, men varför händer ingenting? Det känns oftast inte så. Ofta känns det som det står still. Ofta känns det som att det går bakåt. Vi går liksom och famlar i mörkret i en sorts ovisshet. Och vi vet den mesta delen av tiden inte riktigt vad vi håller på med. I alla fall inte jag. Och det är lätt att tappa modet och nästan uppleva att den här förändringen som jag läser om, den uteblir. Men då får vi hålla i åtanke, och här kommer något viktigt, vänner, som jag verkligen vill förmedla här. Låt oss hålla i åtanke att det kristna livet mer liknar ett maratonlopp än en sprint. Jag tror att det nästan håller på att bli någon sorts livsbudskap för mig. Det kristna livet liknar mer ett maratonlopp än en sprint. Alltså det är snarare, det är klart att det finns avgörande ögonblick i det kristna livet. Absolut. Det finns stunder som är förtätade där vi väljer väg. Utan tvekan. Men om man tittar i backspegeln 10 år bakåt, 15, 20 år bakåt, 30, 40 år bakåt. Så de där stunderna som vi trodde var helt avgörande, de kanske inte framstår som fullt lika avgörande som jag faktiskt trodde där och då. Alltså jag säger det finns avgörande stunder, men vi tenderar att överskatta dem. Det är snarare så att det kristna livet är en kamp som vinns genom upprepade små segrar som blir till vanor, som formar en livshållning, som formar vår karaktär. Det kristna livet liknar mer tandborstning än en skönhetsoperation. Det är någonting som sker upprepat och upprepat och upprepat. Och i den 22 versen så såg vi den negativa sidan av förändringen. Vad vi förändras bort ifrån. Och idag stannar vi kvar i samma argument, samma resonemang. Och vi ska titta på det från den positiva sidan. Nämligen vad dels den här förändringen består i. Och sen vad vi förändras till. Och dessutom vill jag avsluta med några råd kring hur man gör. Så vi har alltså tre punkter här då. Först ska vi titta på vers 23. Och vi ska titta närmare på vad det innebär att förnyas i ande och sinne som texten säger här. Och framförallt ska jag försöka säga någonting om vad den här förnyelsen består i. Vad handlar den om? Jag kallar den första punkten för en ny riktning. I den andra punkten går vi till vers 24 och vi funderar på vad vi förändras till. Jag kallar den punkten för den nya människans kännetecken. Och sen i den tredje punkten vill jag bli så konkret som möjligt och försöka svara på frågan, hur gör man? Punkt nummer ett. En ny riktning. Den 23 versen säger, låt er förnyas till ande och sinne. Vänner, här finns nyckeln till att förstå vad den kristna förändringen handlar om. Det är lite dunkelt formulerat, men vi tittar på det här. Vi börjar med ordet förnyas. Det är ett grekiskt ord som heter ananeo. anna-neo. Det är alltså ett sammansatt ord. Vi har ett prefix som heter anna. Det är ett prefix som vi känner igen kanske. Vi har ett ord, kristna brukar tala om anabaptister. Det betyder återdöpare. När man går till läkaren så gör läkaren en anamnes. En sorts åminnelse, en återminnelse. Anna är liksom om, åter. Och här har vi ett ord som betyder återny. Anna neo. Återny. På engelska har vi ordet renew. Det är liksom en rak översättning av det grekiska ordet renew. Och det indikerar att det finns någonting som har haft en viss kvalitet. Men det har förlorat den här kvaliteten och behöver återfå den. Den behöver åternyas. Så i det här ordet finns ett antagande som går tillbaka på syndafallet. Människan skapades i ett visst tillstånd. Och så föll man människan ifrån detta tillstånd. Och nu behöver alltså återställas, återförnyas. Och dessutom kan vi lägga märke till att det här ordet står i passiv form. Vilket innebär att det är någonting som görs med oss. Det är därför det står i den svenska översättningen låt er. Låt er finns inte i den grekiska. Det är liksom ett försök att få fram den här passiv formen. Att ni ska låta er förnyas. Ni kan inte göra det här själva. Utan det är någonting utifrån som gör detta med er. Med oss. Och det innebär förstås att det är den helige ande som verkar fram det här i oss. Vi kan göra olika saker både för att hindra det och för att främja det. Men ytterst sett så är det anden som gör det. Så det är ingenting vi kan göra själva. Men vad är det då som behöver förnyas? Texten säger det här nu. Till ande och sinne. Till ande och sinne. Och tyvärr tycker jag att det här är ett litet förvirrande uttryck till ande och sinne. Och den svenska översättningen gör det inte lättare alltså. Ordagrant står det, jag vet inte om det är till hjälp egentligen, men ordagrant så står det sinnets ande. Alltså den ande som hör till sinnet. Sinnets ande, låt er förnyas i sinnets ande. Så det är alltså en enda sak Paulus nämner här. Sinnets ande. Det är inte två olika storheter utan det är en sak. Den ande som hör till sinnet. Och här kan det vara på plats att kommentera lite grann. Bibelns samlande lära om människans konstitution. Så nu tar vi på oss liksom lektionshatten här. Går in i lektionssalen. Vad säger egentligen Bibeln att om hur människan är sammansatt? Det är en fråga som går att fördjupa mycket. En fråga som det har tvistats en del om. Och som jag naturligtvis bara nu får skrapa på jättehastigt här. Men någonting är viktigt att få med. Den kristna kyrkan är förhållandevis enhetlig här. Det finns små, små undantag, men de är små. Så genom kyrkans historia så har kyrkan sett att människan är en så kallad dikotomi, alltså en tvådelning. Människan är en sammansättning av kropp och själ. Människan är kropp, människan är själ och dessa två tillsammans. Så det finns alltså ett kroppsligt element i vår sammansättning och ett okroppsligt element. Och dessa två är människan. Och när Bibeln använder ord som människans själ och människans ande så är det alltså synonymer. Jesus ställer upp en kontrast. I Matteus 10:28 så säger han kropp och själ. Kropp och själ. Alltså materiellt, immateriellt. Kropp och själ. Och i Matteus 26:41 så säger han köttet och anden. Materiellt och immateriellt. Det är liksom samma typ av uppdelning som han gör här. Fast han använder olika ord. Och både själ och ande används i Bibeln om det liv som finns i kroppen. Och alltså kan handla om hela personen. Det är ganska breda begrepp, både själ och ande. Och ibland har det nu under kyrkans historia dykt upp olika personer som argumenterar för att människan istället är tredelad. En trikotomi. Att kroppen är det materiella vi består av. Att själen är människans livskraft. Och att anden är det odödliga i människan som förhåller sig till Gud. Och som bevis för det här så brukar man anföra två bibeltexter. Och vid första anblicken så kan de här bibeltexterna verka säga just det. Men samtidigt så tittar man närmare på sammanhanget där så är det inte alls svårt att se hur de här bibeltexterna kan förstås i ljuset av en tvådelad människosyn. Så det är inget, de här två bibeltexterna är inget problem för den traditionella positionen. Nu väljer jag att inte citera de här texterna för att jag har inte tid att gå in och rota i dem. Ni får bara lita på mig. Och om ni vill veta mer så kan ni fråga efteråt. Synsättet att människan är en trikotomi, alltså att en ande, kropp och själ har nästan alltid fört med sig en uppdelning av människan som får obibliska konsekvenser. Till exempel uppfattningen att Gud inte försonar hela människan i det här livet, utan att han ger oss en ny ande som inte behöver försonas. Så han lämnar kroppen och själen i sitt fördärv och så ger en ny ande som inte behöver försonas. Och det ställer massa följdfrågor. Eller ger massa följdfrågor som är svåra. Och jag förstår om det här nu låter förvirrande, men egentligen så vill jag bara att du ska få med dig att den traditionella förståelsen av Bibelns undervisning är att människan är tvådelad i kropp och själ. Och när vi stöter på uttryck som människans ande och människans själ så är det ord som syftar till samma verklighet. Och med det sagt kan vi nu komma tillbaka till uttrycket som vi har i vers 23. Det vill säga att där Paulus säger att vi ska förnyas i sinnets ande. Vad menar han med det? Han tycks mena att det finns sinne, det kan också översättas med förstånd. Och förstånd kanske är lättare för oss att relatera till. Det är en helt okej översättning, förstånd. Så låt oss använda det, förstånd. Det finns alltså en överordnad princip som styr vårt förstånd. Vi har vårt förstånd och så har vi någonting bortom förståndet som styr förståndet. Så det är inte förståndet i sig självt som behöver förnyas, utan förståndets ande. Den överordnade princip som styr förståndet alltså. Så om vi återvänder till syndafallet, funderar på vad hände där, så vet vi att när människan lyssnade på ormen och bröt mot Guds bud, så gick människan in under Satans herravälde. Paulus säger det i Romarbrevet. Och det fick som ett resultat att människans sinnesande perverterades. Att den kröktes in i sig själv. Att hela vår övergripande kompass sattes ur spel. Och vi ser i första Mosebok 6 och 5, en av de mest mörka texterna i hela Bibeln, att människans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Oj, hjälp, ni hör. Alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Det är någonting som har gått katastrofalt fel. Och här är det viktigt att göra en distinktion alltså. För det är inte människans förstånd som är satt ur spel här. Även om människan är fallen så har vi fortfarande vår intelligens. Och även om vi förnyas i sinnets ande så betyder inte det att vi blir smartare. Tyvärr. Det finns mängder av människor som inte är kristna som har fantastisk intellektuell kapacitet. Det är inte hjärnan som organ som är satt ur spel. Det är alltså inte sinnet som behöver förnyas, utan det är den princip som styr allting, sinnets ande. Paulus säger i första Korintherbrevet 2:14. Han säger en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Så han säger inte här att den oandliga eller den själsliga människan, ordagrant där, inte kan förstå det som kommer från Guds ande för att den själsliga människan saknar en hjärna. Det är inte hjärnan det är fel på. Nej. Han säger att människans hjärna är inte till någon hjälp eftersom den ande som kontrollerar hjärnan hindrar honom från att få fatt på sanningen. Det är inte sinnet det är fel på, det är sinnets ande. Romarbrevet 8:6. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Det är den här överordnade principen som Paulus vill få fatt på. När människan föll i synd så var det som att det sattes en slöja över våra ögon. Eller, ja, jag vet inte vilken bild jag ska välja här riktigt. Men alltså, vi har fortfarande kvar vår förmåga att tänka och välja. Vi väljer liksom, vill jag äta fil eller yoghurt till frukost? Vi väljer massa saker. Och den förmågan är helt, den är intakt hos både kristen och icke-kristen. Vi väljer hela tiden. Så det är inte det. Men något i oss kan inte och vill inte se vad som är gott för oss. Vi väljer massa saker mellan olika alternativ. Men det är som att hela kompassen liksom är satt ur spel. Vi har fått nackspärr åt fel håll. Vi kan inte ta in det här. Vi väljer alltid det som ligger i linje med vår natur. Och därför väljer vi och leder oss själva till döden. Som fallna människor. Men om vi istället frågar oss vad som händer när vi föds på nytt, så innebär det alltså inte att vi får högre intelligens. Däremot förändras sinnets ande. Det innebär att vår inre kompass kalibreras rätt. Vi har fått en ny riktning med våra liv. Vi har fortfarande samma förstånd och samma förmåga att beräkna och välja. Men hela vår utblick är förändrad. Vi har fått en ny disposition. Och det innebär att vi kan titta på saker nu. Vi har, med den här nya dispositionen. Det här slöjan är liksom borttagen. Och vi kan se saker som vi inte tidigare kunde se. Vi kan titta på universums storhet. Vi kan använda vår hjärna och vi kan göra beräkningar. Vi kan titta på en liten bit av universum och så kan vi liksom göra en beräkning. Okej, vad innebär det för resten av universum? Och vi kan komma fram till att det finns ungefär lika många stjärnor i det kända universum som det finns sandkorn på den här jorden. Men istället för att bara förundras över hur stort det är, så går våra tankar vidare och tänker, oj, vad säger det om Gud? Vad säger det om honom som har skapat allt detta? Detta överflöd. När vi går igenom en urskog. Vi gjorde det i somras här. Vår familj cyklade igenom en urskog i Tiveden. I södra Närke där. Nästan inga människor går där. Och man kan förundras över hur mycket skönhet det finns. Som ingen människa ser. Tänk att Gud har skapat små Linnea-blommor i skogen. På mängder av platser som ingen människa kan se. De lever sina små liv. De gror och de blommar upp och sen dör de. Och ingen har sett dem. Det finns ett sånt obeskrivligt överflöd av skönhet på vår jord. Och om vi begrundar att det finns lika många stjärnor som det finns sandkorn på jorden. Och de här stjärnorna är uppdelade på miljarder och miljarder av galaxer. Hur mycket skönhet finns det inte som ingen människa någonsin kommer att se? Men Gud ser dem. Han ser dem. Han har gett varje stjärna dess namn. Och varje stjärna bär sitt vittne om Guds storhet, om hans vishet och hans skönhet. Så vi tittar på en liten skogsblomma och vi förundras över Guds skönhet. För vi har fått en ny utblick. Och vi tittar upp i natthimlen och vi förundras över Guds oändliga storhet. Allt detta vittnar om honom. Wow! Det är vår nya blick som hjälper oss att se. Våra hjärtan sjunger. Det är för att vårt sinnes ande har förnyats. Vi ser saker vi inte har sett förut. Och vi vill saker som vi inte har velat förut. Hela våra liv har fått en ny riktning. Och därför lägger vi bort den gamla människan som går under. Och vi iklär oss den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det är den 24 versen. Och det leder oss till predikans andra punkt. Den nya människans kännetecken. Här funderar vi på vad det är vi förändras till. Så vi har sett att nyckeln till förändringen är det som den helige ande gör. När vi föds på nytt och vi förnyas i vår sinnesande. Så att vi vill leva det liv som Gud kallar oss in i. För att kunna lägga av den gamla människan och klä på oss den nya människan så måste vårt sinnesande förnyas. Och när vi nu tittar på den nya människan så behöver vi komma ihåg att verserna 22 och verserna 24, den gamla och den nya människan, det är två parallella processer. De pågår samtidigt. Båda är viktiga. Ingen får tappas bort här. Men de behöver också balanseras. För om man överbetonar vers 22, om vi stannar vid förra predikan och bara kämpar mot synden, så kommer vi att bli överdrivet upptagna av självrannsakan. Och vi kommer att bli upptagna av vår egen synd. Det blir ett sorts andligt navelskåderi som blir en sorts nästan en depressiv, glädjelös självplåga. Vi stannar inte i vers 22, nej. Och om vi överbetonar vers 24, om man tar på det nya, så kommer vi lätt att hamna i antinomism. Det vi lever som om det inte spelar någon roll vad synden gör i våra liv. Vi liksom struntar i den. Vi bara lever på det här nya. Nej, vi behöver båda samtidigt i en balans. Och låt oss komma ihåg vilka motsatser de här två är. Bara genom att titta i texten. Vi har den gamla människan, den nya människan. Det gamla livet, livet i likhet med Gud. Bedragna av våra begär, skapade i rättfärdighet och helighet. Bedrägeri, sanning. Klä av, klä på. Paulus har väldigt tydligt bara satt upp dem mot varandra. Men vad säger nu då Paulus om den nya människan? Han säger fem saker. Fem underpunkter. Det första han säger är att den nya människan är skapad. Det innebär att Gud har skapat någonting ur intet. Här har vi liksom en inblick i evangeliet. Där det tidigare inte fanns någonting är nu någonting. Gud har gett sitt fiat. Han har sagt låt det bli. Och så har han fött fram någonting i existens. Tidigare var vi på väg mot vår undergång. Men så är det inte längre. Tidigare präglades vårt liv av fördärv. Men nu står vi i livets begynnelse. Oavsett om vi är 20 eller 30 eller 90 år. Så står vi i livets begynnelse. Paulus har tidigare talat i Efesierbrevet om att vi är Guds verk. Det är kapitel 2, vers 10. Det här är någonting obeskrivet stort. Någonting som har hänt oss. Vi har fått nytt liv. Vi har fått liv i överflöd. Och andra Korintierbrevet 5 och 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Han har skapat fram någonting. Och för det andra. Paulus fortsätter att beskriva vad vi är skapade till. Han säger ordagrant att vi är skapade efter Gud. Det vill säga till att vara lika Gud. På något fantastiskt sätt har Gud ordnat det så att vår nya människa får återspegla något litet av Guds fullkomliga attribut. Han är skapade att vi ska vara lika honom. Va? Och vilka attribut är det? Jo, rättfärdighet, det är den tredje underpunkten. Rättfärdighet. Istället för att den gamla människan som är bedragen av sina begär får vi del av Guds rättfärdighet. Den gamla människan är uppslukad av sina begär och styrd av sina begär, vägledd av sina begär. Den nya människan har rätt förhållningssätt till de olika krafter som finns i hans själ. Den nya människan är balanserad. Tidigare så var vi inkrökta, självupptagna och bara följde liksom som djuren gör, våra drifter. Men nu finns det en balans mellan de olika krafterna i själen. Den nya människan är inte styrd av sina begär. Och det finns också en aspekt av att älska det rätta, leva för det rätta. Det finns en rätt ordning i våra prioriteringar som nya människor. Och därför finns det också en rättfärdighet i våra handlingar. För det fjärde, nästa attribut, vi får återspegla från Guds person. Alltså, hans helighet. Hur är det möjligt? Här är jag så frestad alltså att stanna upp i en utläggning om Guds helighet. Men det tar vi en annan gång. Alltså, det är så stort. Men för vår del, vad innebär att vi skulle återspegla Guds helighet? Ja, det innebär i alla fall att vi avskiljer oss från ondskan. Att vi separerar oss från ondskan. Vi flyr ondskan. Tidigare var ondskan vår vän och bundsförvant. Men nu är ondskan en främling för oss som gör intrång i vårt liv. Den finns där fortfarande, men det är någon som vi hatar. Någon som vi vill motarbeta. Vi märker nu i vårt samvete att ondskan är i vår närhet och river runt. Och vi vill fly den. Vi mår dåligt av den och vi kämpar mot den. För det femte karaktärsdraget, det har med sanning att göra. Sanning. Återigen, lite krångligt uttryck. Den svenska översättningen, det är en jättesvår vers alltså. Ordagrant står det att vi ska klä oss i den nya människan som är skapad efter Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Sanningens rättfärdighet och helighet. Det handlar alltså om att den helighet och den rättfärdighet som hör till sanningen. Och jag skulle tro att det enklaste sättet att förstå den här versen är att hela det nya livet kännetecknas av sanning. Av sanning. Vi ser det flera gånger i Paulus resonemang i resten av kapitlet. Och en bra bit in i kapitel 5. Han uppmanar församlingen att tala sanning. I nästa vers som vi ska titta på nästa gång så säger han: lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Det är förstås den mest naturliga förklaringen till den här versen. Hela våra liv karaktäriseras av rättfärdighet och sanning. Helhet. Rättfärdighet och helhet. Och det levs inom ett ramverk av sanning. Sanning blir liksom luften vi andas. Tidigare levde vi i bedrägeri och dimridåer, lögner, halvlögner, vilseledningar. Men det nya livet präglas av sanning. Och ur sanningen kommer liksom rättfärdighet och helighet på något märkligt sätt. De växer ur sanningen, de stimuleras av sanningen. Okej, det låter bra. Kanske, du tycker. Det låter lite generellt. Stora ord, helighet, rättfärdighet, sanning. Och jag kanske inte riktigt ser vad det innebär rent konkret. Men visst. Okej. Okay. Hur gör man? Förra gången hörde vi att vi ska klä av oss den gamla människan. Hur ska jag nu klä på mig den nya människan? Ja, det låter generellt. Och det saknar konkreta tillämpningar. Men kom ihåg nu att vi är i två verser som fungerar som ett avstamp inför resten av det fjärde kapitlet och en bra bit in på det femte kapitlet. Vi kommer i ganska många veckor att titta på olika kontraster mellan det gamla och det nya. Det är liksom den stil som Paulus har här. Fram och tillbaka. Och jag är ganska säker på att under de här veckorna som vi tittar på de här texterna så kommer vi att få en omfattande och innehållsrik bild av hur det nya livet ser ut i rättfärdighet och sanning. Och helighet. Så ge er till tåls. Nu tar vi in de stora orden och sen så fyller vi dem med innehåll där vi följer texten vidare. Så hur gör man? Fem punkter. De är korta och de är enkla och de är inga nyheter för er. Jag kommer inte med någon magisk piller här. Jag kommer med det som ni alla vet. Så nu tittar vi på det som vi alla vet. Hur gör man? Just det, innan de här fem punkterna så vill jag ge tre påminnelser. Så vi har åtta underpunkter här. Vi har fem punkter i hur man gör och sen så har vi tre påminnelser. Vi kan kalla det för P1, P2 och P3 och sen kommer vi till tre punkter, okej? Okay? Bra. I förra predikan så var det någon vänlig själ som upplyste mig om att det kan bli lite förvirrande med alla dessa underpunkter. Men vi kör åtta här i den sista punkten, okej? Okay. Påminnelse nummer ett. Det vi gör för att ikläda oss den nya människan. Det vi gör, det gör vi i Guds kraft. Det här är en märklig dubbelhet som Bibeln ger oss. Ni vet Paulus i Filipperbrevet 2:12. Så säger Paulus till församlingen i Filippi. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Oj, tänker man då. Ska jag arbeta på min frälsning? Går inte det emot allt det som jag har lärt oss om evangeliet? Och det nya livet, att Gud ger det som en gåva av nåd. Gratis. Och Paulus fortsätter. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er. Både till vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Okej. Paulus uppmanar församlingen att göra något. Men så säger han samtidigt att anledningen att ni kan göra något är att det är Gud som verkar i er. Både i era vilja och i era handlingar. Så det innebär att du har ett ansvar att arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. Men så fort du arbetar, så fort du ger dig ut i verket, så kommer du att märka att det är själva verket är Gud som arbetar. Det är liksom helgelsens mysterium. Den kräver ett beslut av oss. Den kräver en vilja och den kräver handling. Men samtidigt är det Gud som ger både vilja och handling. Och är den som orsakar förändringen i oss. Hur var det Augustinus bad som gjorde Pelagius så arg? Jag önskar att jag hade skrivit ner det. Han sa någonting i stil med Gud, säg till mig vad du begär och ge mig det du begär. Det är något åt det hållet. Alltså, han ger oss ett uppdrag och sen så ger han oss allt vi behöver för att klara uppdraget. Påminnelse nummer två. Att klä på sig den nya människan är något som måste innefatta hela livet. Det fungerar inte att klä på sig den nya människan i vissa sammanhang och i andra sammanhang så är den gamla människan fortfarande på. Det är vad vi kallar för hyckleri. Om man vill missförstå Paulus och hans bild av kläder så går det att göra det. Det går att tänka, ja men jag klär på mig den nya människan när jag går till kyrkan på söndag. Och på jobbet så tycker jag att det är rätt skönt att vara som alla andra, så då har jag på den gamla människan. Som om det är liksom en kavaj vi drar på och drar av. Men nej. Här faller klädmetaforen helt och hållet. Den nya människan, det är ju en överordnad princip i livet. Jag kallar den första punkten för en ny riktning. Det är någonting livsomvälvande som har hänt oss. Det är ingenting vi kan klä på och klä av som det passar oss. Det är bara ett tecken. Om vi håller på att klä på och klä av eller vad vi tänker att vi gör det, så är det ett tecken på att vi lever i det gamla livet som präglas av bedrägeri. Att vara kristen innebär inte att man städar upp sitt språk eller att man börjar gå till kyrkan varje söndag. Det innebär det också, naturligtvis. Men det är långt djupare än så. Långt djupare än så. Det har bäring på livets alla områden. Varje timma, under varje dag. Du har ett helt nytt centrum. En helt ny riktning. Och påminnelse nummer tre. Om jag ska vara helt krass nu, så har du egentligen inget val. Om du är en kristen så tillhör du inte dig själv. Så låt oss inte liksom larva oss med varandra. Du är inte fri i meningen att du kan göra vad du vill utan att det får några konsekvenser. Du tillhör Kristus. Han har köpt dig. Priset är betalt. Och ibland så känner jag att jag i mina predikningar vädjar om saker som jag kanske egentligen inte borde vädja om. Och det borde vara, och det kan bli vilseledande. Ibland så kan vi höra predikningar om helgelse och så får man liksom en sorts morot. Gör så här och du kommer att bli lycklig, du kommer att bli uppfylld, du kommer liksom att blomstra. Och det är ju sant, det är verkligen sant. Men verkligheten är den att du tillhör inte dig själv. Det finns inte som ett alternativ att hålla fast vid lögn och bedrägeri och följa dina begär, eftersom detta kommer att leda till din undergång. Jesus säger att det finns en port och en väg som är bred, som leder till fördärvet, och det är många som går igenom den. Många. Och så finns det en port och en väg som är smal, som leder till livet, och det är få som finner den. Vill du vandra den väg som leder till livet? Sök Kristus. Och du kommer att höra Kristus uppmana dig att lämna allt och följa honom. Han uppmanar dig att beräkna kostnaden. Är du villig att följa honom med allt vad du är? Med allt vad du har? Okej. Välkommen till den smala vägen. Där du i Guds kraft klär av dig din gamla människa. Du låter ditt sinnes ande förnyas. Och du klär på dig den nya människan. Så påminnelse nummer 3. Du har egentligen inget val. Nu kör vi. Hur gör man? 5 korta punkter. För det första. Och det här, ni kommer att känna igen det från förra gången. Förra predikan. För det första. Predika för dig själv. Paulus säger i Romarbrevet 6:11. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Och han säger, alltså ni ska se på er själva på det sättet. Han säger, använder egentligen ett logizomai, alltså ni ska räkna er själva på det sättet. Betrakta er själva på det sättet. Det är en intellektuell övning. Det är en aktiv handling där du påminner dig om vem du är, vad Gud har gjort dig till. Du är ett barn till Gud, den högste. Och genom tron på Kristus har han adopterat dig så att allt som tillhör Kristus nu också tillhör dig. Att Gud ser på dig med samma kärlek som han ser på sin egen enfödde son av evighet. Påminn dig om detta, kristen. Påminn dig om din position. Påminn dig om att den helige ande bor i dig. Att Kristus har köpt dig. Och från fadern och sonen har den helige ande utgått så att du kan leva i ständig gemenskap med honom. När du lånar din blick till saker som besudlar dig, så besudlar du också den helige ande. Det är Paulus resonemang i första Korinthierbrevet. Lägg ner det! Alltså, den helige ande bor i dig. Det finns en Guds närvaro med dig som du har tillträde till varje ögonblick av ditt liv. Han talar till dig. Han tröstar dig. Han uppmuntrar dig. Han vägleder dig. Gör det till en vana att predika dessa sanningar för dig. Och mycket mer för dig. Påminn dig om vem du är. För det andra, ta vara på varje tillfälle att bygga upp. Det är raka motsatsen till vad jag sa i predikan, hur man dödar den gamla människan. Då hämtar jag en formulering från Romarbrevet 13:14. Som sa att du dödar den gamla människan genom att inte ha någon omsorg om köttet. Okej? Okay? Det innebär att du vägrar ge den gamla människan någon föda. Det finns vissa platser, kanske vissa fysiska platser. Det finns vissa saker, vissa beteenden som du vet inte är bra för dig. Och när du dödar den gamla människan håller du dig borta från dem. Du arbetar proaktivt för att inte gå dit. För att du vet att det är svårt för dig, att det skapar problem. Håll dig borta. Här tar du vara på varje tillfälle att bygga upp så att du ger föda till den nya människan. Älskade vänner, vi har alla fått 24 timmar per dygn. Hur du ägnar dessa timmar. Hur kan du ägna dessa timmar så att det blir så mycket uppbyggelse för dig som möjligt? Hur kan du maximera det? Använd din hjärna och titta på din tid och förvalta den väl. Varje kväll du tillbringar. Alltså din fritid. Jag vet att vissa jobbar på kvällarna, så ni fattar vad jag menar. Hur tillbringar du din fritid? Du har ett val varje dag. Varje gång du lyfter din telefon så har du ett val. Du kan låta din livstid sippra igenom fingrarna. Eller du kan använda den till att bygga upp. Du kan ordna ditt liv så att du minimerar sådant som bryter ner och maximerar sådant som bygger upp. Det är bara sunt förnuft, vänner. För det tredje, läs Bibeln. Ah, hör och häpna. Vilken revolution. Läs Bibeln. Guds ande verkar framförallt genom de medel som Gud har bestämt i sin fullkomliga vishet. Gud uppenbarar sig själv genom sitt ord. Där får vi höra Guds röst. Att läsa Bibeln är helt överlägset alla andra böcker. Jag står här avslöjad, för jag läser massor med andra böcker och ägnar jättemycket tid åt det. Och ägnar för lite tid åt att läsa själva kärnan. Bibeln är en klass för sig, en kategori helt och hållet för sig själv. De här andra böckerna, de kan vara hur nyttiga som helst. Men läs inte dem på bekostnad av det verkliga, av det som ger liv. Och för det fjärde, be. Och vänner, jag vet att du har dåligt samvete för hur du ber. Jag vet det. Jag har det. Jag är aldrig så övertygad om min egen synd och mitt eget fördärv som när jag tittar på mitt eget böneliv och hör mina löjliga böner. Jag vet det. Men det är inget skäl för att inte göra det. Okej? Okay? Alltså, be att tala med din himmelske fader. Be att han upplyser dig när du läser hans ord. Tala med honom om varje del i ditt liv. Så här är det, så här är det, så här är det. Prisa honom för den han är. Tacka honom för den han är. Bekänn din synd för honom. Tala om för honom vad du behöver. Bara gå till honom. Klaga för honom. Vänner, en tredjedel av saltaren är klagan. Det ger oss ett riktmärke. Vi får säga, vi får komma till honom i tro och veta att han klarar att bära det. För det femte och sista, gemenskapen. Sök gemenskapen, vänner. Sök gemenskapen med dina bröder och systrar i din församling. Det kristna livet är inte en individuell övning. Det är sant att man inte kan leva på någon annans tro. Absolut. Vi måste ha någonting verksamt och eget i vårt eget liv. Men vi är skapta för gemenskap med varandra. Och kyrkan är Guds skapelse. Kyrkan spelar en central roll i Guds plan för hela världen. Så när du predikar för dig själv, du behöver göra det ensam. Du behöver kunna göra det ensam. Men du behöver höra samma sak från andra. Och du behöver ge samma sak till andra. Du behöver en broder, en syster som tittar på dig och säger, du är Guds barn. Glöm inte det. Och du behöver få privilegiet att säga det. Och när du ber, eller ja, när du läser Bibeln, om vi ska hålla samma rytm här. När du läser Bibeln, du behöver läsa Bibeln för dig själv. Absolut. Men du behöver läsa Bibeln med andra. Alltså du behöver se texten ur den andra personens ögon och liksom låta anden berika dig på det sättet. Du behöver be för dig själv. Ingen tvekan. Du behöver också be med andra. Du behöver höra den andres gudsbild. Du behöver lära dig av den andres vädjan. Du behöver dela gemenskapen i anden med andra. I den kristna gemenskapen. Vi firar gudstjänst tillsammans. Gud har ordnat det så att det är till vår uppbyggelse och till hans ära. Det är fantastiskt. Vi firar gudstjänst tillsammans. Vi firar nattvard tillsammans. Eftersom Jesus Kristus har befallt oss att göra det. Nattvard är ingen extra grej som vi gör om vi känner för det. Det är en given del i det kristna livet. Där vi får njuta av gemenskapen. Och vi njuter av gemenskapen med varandra. Och märkligt nog så säger Paulus också att vi har gemenskap med Kristus i nattvarden. Vänner. Det är inga hemligheter. Men jag vill återkomma till vad jag sa inledningsvis här. Det kristna livet liknar mer ett maratonlopp än en sprint. Du kommer troligtvis inte att märka om du missar en gudstjänst. Och om du inte är så van att gå på gudstjänst så kommer du inte att märka någon större skillnad om du besöker den. Det är i det regelbundna som förändringen kommer. Det är något som verkas in under lång tid. Och därför vill jag verkligen att uppmuntra er här nu att skapa en livsrytm där alla de här elementen finns med. Du behöver inte liksom ta i så du spricker. Alltså det är bättre att det är någonting som är görbart och någonting som är regelbundet än att du bestämmer dig att nu ska jag läsa Bibeln och be 3 timmar varje dag och ge upp efter en vecka. Men allt måste finnas med. Alla har liksom sina bidrag. Bibel, bön, enskilt och tillsammans. Gudstjänster, nattvard tillsammans med mina bröder och systrar i församling. Bibel, bön, gemenskap. Bibel, bön, gemenskap. Bibel, bön, gemenskap. Det är 3 omistliga vanor där den nya människan verkas in. Och vem vet, om 20 år, om vi får leva, så kanske vi kan se tillbaka och se att Gud gjorde ett förunderligt verk i våra liv. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för de här sanningarna. Vi tackar dig för de här kontrasterna som vi kan se i ditt ord. Vi tackar dig för hur du kallar oss ut ur det gamla och in i det nya. Och vi tackar dig för hur du verkligen gör allting nytt. Och Fader, vi ber nu att anden skulle upplysa oss, att vi skulle få en förnyad vision av livet tillsammans med dig. Hjälp oss som församling att fortsätta uppmuntra varandra och bli ännu bättre på att uppmuntra varandra. Hjälp oss att inkludera fler, att liksom förfinas i vår förmåga att göra det här, att träna varandra. Hjälp oss som individer. Ge oss klokhet att ordna våra liv så att våra liv blir en väldoft, Fader, inför dig. Hjälp oss att rösta så att det ärar dig. Hjälp oss att arbeta så att det ärar dig. Hjälp oss att studera så att det ärar dig. Hjälp oss att vara make och hustru eller mamma eller pappa eller vän eller kollega eller Fader, hjälp oss i alla våra relationer så att ära dig. Åh Fader, vi ber att du fortsätter att forma oss till en armé som inte vill kompromissa med synden och med vår gamla människa, utan som satt handen till plogen och inte vänder sig om. Och vi ber Fader, om det finns någon som hör detta budskap nu och som funderar på om jag verkligen har beräknat kostnaden, om jag verkligen ger hela mitt liv. Vi ber Fader att du leder denna persons tankar. Hjälp honom eller henne att se klart. Fader, vi ber om sinnets andes förnyelse hos oss alla. I Jesu namn. Amen.